Paranormala historier. Sanna berättelser. Den förbannade fyren i Teveneck. Vi befinner oss i en tid då fyrarna, långt innan de blev helt självständiga, var tvungna att välja mellan tre olika vägar. För det första kunde de åka till paradiset, till en fyr vid kusten på fastlandet, vilket gav dem en viss närhet till familj och civilisation. Längre fram finns Skärselden, som ligger på en ö utanför havet och fortfarande är synlig. Isolering blir konkret, utan att det hindrar regelbundna återresor till fastlandet om behovet av mänsklig kontakt blir för stort. Men ofta är avståndet så stort och förhållandet så extrema att den drabbade personen måste vara beredd att vara ensam i flera veckor i sträck. Instängd på en öde klippö i havet. Han eller hon kommer till helvetet. I själva verket är vaktens karriär redan bestämd och han har inget val. För att bevisa sitt värde och tjäna sig uppåt på stegen börjar han systematiskt i helvete och slutar i paradiset. Om han lyckas behålla sitt liv och sitt sinne, förstås. I slutet av 1800-talet ville bretonska sjömän utnyttja en passage mellan Pointe du Raz, som är en spets på Finistres nos, och ön Seine, som ligger 10 km västerut. De våldsamma strömmarna gör manövern farlig. Det är inte för att det inte är som området kallas det dödas vik, där fartyg sjunker och drunknande människor flyter. För att guida båtarna till hamn beslutade man 1869 att bygga fyren Teveneck. En fyrkantig torn som är 11 meter högt och ligger i anslutning till en litet hus med ett kök, två sovrum och en vind. Allt på en smal klippa som ligger på följande koordinater: 48 grader 4 minuter 17 sekunder nord och 4 grader 47 minuter 43 sekunder väst. Fyren ligger inte riktigt på öppet hav. Den är inte omgiven av vatten så långt ögat kan se, så den kan inte kallas ett helvete. Den anses vara en skärseld, även om man bör komma ihåg att den magra klippan inte är lika stor och bekväm som en ö i ordets egentliga bemärkelse. Och den vaktmästare som är utsedd för den är anställd för ett år, och att spreja från ett hav hårt ibland gör det omöjligt att ta sig ombord. Den första målvakten som prövade lyckan var Henri Gusenec. När fyren invigdes 1874 kysste han sina två döttrar och kramade sin fru för sista gången. När han väl är där väntar honom en hård vardag. När han inte sitter på toppen av tornet för att se till att linserna fungerar som det ska, är Henri upptagen med att flera uppgifter. Byggnaden måste skyddas. Kalkstenen som den är byggd i smulas sönder av vädret och sprider ett vitt damm som måste sopas bort varje morgon. Lägg där till underhållet av fyrens järnbeten, rör och elnät, och i slutet av dagen kan vakten bara falla ner i sängen innan han ens har tagit av sig skorna. Trots att han är utmattad kämpar han för att sova. Varje natt hör han konstiga ljud från djupet, skrapningar, stönande, smällar. Det värsta är att det som bärs av svallvågorna och som verkar vända sig direkt till honom på bretonska: gå bort, gå härifrån. Det här är min plats, hör han. Kanske kände Henri Gusenec inte till gamla legenderna kring Teveneck-klippan. Eller så trodde han inte på dem. Faktumet kvarstår att skeppsbruten man för länge sedan, långt innan fyren byggdes, satt fängslad på denna klippa. Hur mycket han än gestikulerade, hur mycket han än ropade, hur mycket han än reflekterade solljus, så var det inget fartyg som passerade förbi som lade märke till honom. Ignorerad, osynlig för världen, slutade den olyckliga mannen med att svälta ihjäl. Efter bara några månader, halvt vansinnig av att umgås med det snabbelspöket, övergav Henri Guzniak sina plikter och skyndade sig till förnödenhetsfartyget. Efter en hård storm hade försenat hans ankomst med 7 dagar. En andra friare tar över, Alain Menou, säkert en gammal sjöman som skrattar mjukt när han berättar om den ondskefulla anden som vaktar som blivit galen. Han höll ut i 6 hela år innan han gav upp och blev galen i sin tur. Sedan dess är invånarna i Plogoff, en by i utkanten av Pointe-Rose, övertygade om att fyren är förbannad. För att lugna alla tas en präst ombord och leds till klippan. Där välsignar han platsen och säger åt djävulen att gå någon annanstans. Avsikten är lovärd. Den djävulen har ingen användning för den. 2 nya vakter skickas efter varandra och dör efter varandra. Det första faller ner i klipporna på ön och bryter nacken. Den andra skadar sig själv med en kniv och skär sig i lårpulsådern. Rekryteringen till tjänsten blir allt mer komplicerad. Det blev ont om kandidater och de lyckade kandidaterna gjorde inte långt motstånd innan de bad om förflyttning. År 1897 förklarade den behöriga myndigheterna att den blivande vakten i Tevinik hädan efter skulle få tillåtelse att åtföljas av sin familj som anställdes som extra personal. Beslutet var allmänt intresse och i slutet av december flyttade paret Ropar och deras son in i fyren. Det kom inte tomhänta. För att kompensera för det ungefärliga utbudet som uppskattas till en gång var 14:e dag, kom det med 3 höns, en ko, en gris och allt foder som behövs för dessa modiga djur. Eftersom de alla vet att inte växer ett grässtrå i Tevinik. De första åren gick bra. Ropers byggde en koja för boskapen, lyckades leva på egen hand och madame blev till och med gravid med ett barn. Allt denna lycka måste irriterat klippans fantom. Några månader gammal klarar inte det nyfödda barnet av att akklimatisera sig och dör av andningssvårigheter. Kort därefter, och eftersom olyckan aldrig kommer ensam, slet en orkan taket av huset. Det stackars vaktmästaren dör krossad under spillrorna. I väntan på hjälp tvingas fru Ropère använda salt för att bevara sin döda mans kropp. Efter det senaste fiaskot beslutade förvaltningen i Pont-et-Chaussée att stoppa arbetet. År 1910 automatiserades fyren, en permanent lampa installerades som bara behövde matas var 6:e månad. Vilket gjorde att vakten inte behövde vara närvarande varje dag och behövde inte lämna sin hud eller sitt huvud. Ingen har bott på Tevinik sedan dess. Men några få nyfikna människor försöker fortfarande utforska den för att höra ekot av Bay de Trespass. Varför inte? För att träffa på dess spöken som fastnar på vågorna. På 1990-talet upptäckte dykarna en undervattensgrotta under hela öns yta. När vågorna rusar in i vattnet kommer luften ut och visslar på väggarna, vilket ger upphov till de berömda ylorna. I september 2016 stannade sjöfartsexperten Marc Pontud vid fyren i 2 månader, fördömd det fruktansvärda skick i vilket den lämnades och kämpade för att den skulle erkännas som en del av vårt kulturarv. Under expeditionen skrek inga andar till honom på bretonska och ön verkar nu vara fri från förbannelse, enligt Pontud. Låt oss dock vara försiktiga. Det är märkligt att man gör så mycket för att rädda helvetets portar.